Kapitel 13. Under dammet. Ninive undrade om hon skulle lösa upp sin fläta där hon satt och blängde ut under en trådsliten rödrandig handduk. Hennes klänning och särk hängde över varsin stolsrygg och droppade på de rensopade golvplankorna. Och en annan fransig handduk, randigt i grönt och vitt och betydligt större, fick tjäna som kläder under tiden. Nu vet vi att det inte fungerar med överraskning, morrade hon åt Theodrin och gjorde en plågad grimas. Det värkte i käken och kinden sved fortfarande. Theodrin hade snabba reflexer och starka armmuskler. Nu skulle jag kunna leda kraften. Men ett ögonblick var Saida det som jag tänkte på minst av allt. Under det ögonblick då hon flämtade efter andan och varit nära att drunkna hade alla tankar flytt och instinkten tagit över. Nå, led dina kläder torra då, muttrade Theodrin. Det kändes bättre i käken när Ninive såg Theodrin titta i en trekantig spegelskärva och känna försiktigt på sitt ena öga. Det såg redan lite svullet ut runt omkring och Ninive misstänkte att det skulle bli ett imponerande blåmärke om man inte gjorde någonting åt saken. Hennes egna armmuskler var inte så dåliga heller. Ett blått öga var det minsta Theodrin förtjänade. Kanske tyckte domanskan samma sak, för hon suckade och sa: jag ska inte försöka med det fler gånger, men på ett eller annat sätt ska jag lära dig att underkasta dig Shaidar utan att först behöva vara så arg att du vill bitas. Ninive betraktade de genomblöta kläderna och tänkte efter en kort stund. Hon hade aldrig gjort någonting sånt här förut. Det fanns ett starkt förbud mot att uträtta hushållssysslor med kraftens hjälp, och det med goda skäl. Shaidar var en förförisk kraft. Ju mer man ledde kraften, desto mer ville man göra det, och ju oftare man ledde, desto större blev risken att man skulle ta in för mycket och dö eller släcka sig själv. Urkällans sötma fyllde henne utan svårighet nu. Det skulle Theodrins hink med vatten ha sett till, även om resten av dagens förtretligheter inte redan hade gjort det. En enkel väv av vatten fick all fukt att lämna kläderna och rinna ner på golvet i en pöl som hastigt spred sig och flöt ihop med den som hinken redan hade lämnat där. Jag är inte särskilt bra på att ge upp, sa hon. I varje fall inte annat än när det var helt lönlöst att kämpa emot. Bara en dåre fortsatte kämpa när det inte fanns någon som helst utsikt att segra. Hon kunde inte andas under vatten. Hon kunde inte flyga genom att flaxa med armarna. Och hon kunde inte leda kraften när hon inte var arg. Theodrin flyttade blicken från pölen till Ninive och satte händerna i sina slanka höfter. Det är jag mycket väl medveten om, sa hon med alldeles för lugn röst. Om jag skulle tro på vad jag har fått lära mig borde du inte kunna leda alls. Jag fick lära mig att man måste vara lugn för att kunna leda. Sval och stilla i sitt inre. Öppen och fullständigt eftergiven. Shaidars glöd omvärvde henne och med flöden av vatten samlade hon pölen till ett klot på golvet. Det såg mycket konstigt ut. Man måste ge efter innan man kan börja styra. Men du, Ninive, hur mycket du än försöker att underkasta dig urkällan, och jag har sett att du har försökt, så hänger du det ändå kvar med naglarna, när du inte är tillräckligt ursinnig för att glömma bort det. Flöden av luft lyfte upp det dallrande klotet. Ett ögonblick trodde Ninive att kvinnan tänkte kasta det på henne, men istället svävade kulan av vatten genom rummet och ut genom ett av fönstren. Den föll till marken med ett ljudligt plask och sen hördes ett ursinnigt fräsande från en överraskad katt. Förbudet gällde kanske inte när man kommit så långt som Theodrin. Varför inte låta det förbli så? Ninive försökte låta rapp men trodde inte riktigt att hon lyckades. Hon ville kunna leda när helst hon önskade. Men som det hette i det gamla ordspråket: om önskningar vore vingar skulle grisar kunna flyga. Hon fortsatte. Det tjänar ingenting till att öda. Låt bli, sa Theodrin när Ninni började använda cider för att få ut vätan ur sitt hår. Låt det torka på naturlig väg och sätt på dig dina kläder. Ninnis ögon smalnade. Du har väl inte någon mer överraskning på lut? Nej, börja nu med att förbereda ditt sinne. Du är en blomsterknopp som känner urkällans värme, redo att öppnas mot denna värme. Shardar är floden, du är stranden. Floden är mäktigare än stranden, och likväl är det stranden som innefattar och leder den. Töm ditt sinne på allting utom knoppen. Det finns ingenting i dina tankar utom knoppen. Du är knoppen. Ninni drog särken över huvudet och suckade medan Theodrin mässade vidare med hypnotiskt entonig röst. Novisövningar. Om de hade fungerat på henne skulle hon för länge sedan ha kunnat leda kraften när hon ville. Hon borde sluta med det här och ta itu med någonting hon verkligen kunde göra, som att övertyga Elaine om att de borde bege sig till Camelin. Men hon ville att Theodrin skulle lyckas, även om det betydde 10 spannar vatten till. Antagna fick inte gå innan de blev tillsagda. Antagna trotsade inte order. Hon tyckte ännu mer illa om att bli tillsagd vad hon inte fick än att bli tillsagd vad hon måste göra. Timmarna gick. Nu satt de mitt emot varandra vid ett bord som såg ut att vara hämtat från en förfallen bondgård. Timme efter timme upprepade de samma övningar som noviserna förmodligen också sysslade med i samma stund. Blomknoppen och flodstranden. Sommarbrisen och den pålande bäcken. Ninni försökte vara ett maskrosfrö som svävade i vinden, jorden som drack upp vårregnet, en rot som sakta men säkert kröp genom jorden. Allt sammans utan resultat, eller åtminstone inte det resultat som Theodrin önskade. Hon föreslog till och med att Ninni skulle föreställa sig själv i famnen på en älskare, vilket var katastrofalt eftersom det fick henne att tänka på Lärn. Och hur vågade han försvinna på det här viset? Men varje gång vanmakten fick vreden att tändas, som om man lagt ett glödande kol i torrt gräs och förde sig där inom räckhåll, lugnade Theodrin henne, fick henne att släppa den igen och börja om. Kvinnan var så fixerad vid sitt mål att man kunde bli galen på henne. Ninni trodde att hon skulle kunna undervisa en mulåsna i envishet. Hon greps aldrig av vanmakt utan hade gjort lugn och behärskning till en konstart. Ninni ville tömma en hink vatten över hennes huvud och se vad hon tyckte om det. Fast med tanke på värken i hennes käke var det nog ingen vidare god idé. Theodrin helade verken innan Ninni gick, vilket var ungefär så långt som hennes förmåga i denna gåva sträckte sig. Efter en kort tvekan helade Ninni i gengäld Theodrin. Hennes öga hade fått en bjärt lila färgton, och helst skulle Ninni ha velat lämna den kvar som en påminnelse till Theodrin om att vara lite försiktigare med vad hon gjorde i fortsättningen. Men det var ett rättvist byte, och Theodrins flämtande rysning när flödena av ande, luft och vatten genomfor henne var en liten gottgörelse för Ninivs egna flämtningar när hinken hade tömts över henne. Visserligen rös hon också när hon blev helad, men man kunde inte få allt. När hon kom ut hade solen hunnit halvvägs ned till horisonten i väster. På gatan löpte en våg av bugningar och nigningar genom trängseln, och sen delade sig folkmassan så att Tarna Fair kom till synes. Hon skred fram som en drottning i en svinstia, med den rödfransade sjalen hängande över armarna som en i ögonfallande fana. Även på 50 stegs håll framgick hennes inställning klart och tydligt genom hur hon förde sig, hur hon höll upp kjolarna ur vägdammet och hur hon ignorerade till och med dem som bugade eller nek när hon passerade. Första dagen hade det varit mycket färre bugningar och mycket fler kommentarer. Men en ACD var en ACD, åtminstone enligt systrarna i Salidar. För att detta skulle stå klart hade två antagna, fem noviser och nästan ett dussin tjänare fått tillbringa vad som annars skulle ha varit deras lediga tid med att forsla iväg köksavfall och träck och gräva ner det i skogen. Ninive smet iväg innan Tarna han får syn på henne och hennes mage kurrade så våldsamt att en kar med en korg rovor på ryggen tittade förbluffat på henne. Frukosten hade gått medan Elaine försökte ta sig förbi skyddsformeln och middagsmålet under Theodrins övningar. Och hon var inte färdig med kvinnan än. Theodrins anvisning denna gång hade varit att inte sova under natten. Kanske skulle utmattning fungera där överraskning inte hade gjort det. Alla blockeringar går att bryta, hade Theodrin sagt med en röst full av orubblig övertygelse. Och jag ska bryta din. Det behövs bara en enda gång. Om du bara leder kraften en gång utan att vara arg så är Sider din. Just nu var det enda Ninni ville ha någonting att äta. Kökspigorna var förstås redan i färd med att göra rent och nästan färdiga med det. Men doften av fårgryta och grillad gris låg kvar runt köket och fick det att rycka i hennes näsborrar. Hon fick nöja sig med två ömkliga äpplen, en bit getost och en brödskalk. Den här dagen blev då inte bättre. När hon kom tillbaka till deras rum fann hon Elaine utsträckt på sin säng. Hennes vän sneglade på henne utan att lyfta huvudet och tittade sedan upp i det spruckna taket. Jag har haft en sån eländig dag, Ninni, suckade hon. Eskaralde envisas med att lära sig göra cheer and greeler fast hon inte är tillräckligt stark. Och Verily gjorde någonting, jag vet inte vad, som fick stenen hon arbetade med att förvandlas till ett klot av, kanske inte direkt eldslågor, men nästan, i händerna på henne. Om det inte varit för Dagdara tror jag att hon skulle ha dött på kuppen. Ingen annan som var där skulle ha kunnat hela henne och jag tror inte att tiden skulle ha räckt för att hämta någon som kunde det. Sen tänkte jag på Marigan. Om vi inte kan lära oss att märka när en man leder kraften kanske vi kan lära oss att märka vad han har gjort. Jag har ett minne av att Moraine antydde att det var möjligt. Hur som helst, jag tänkte på henne. Och just då rörde någon vid min axel och jag skrek som en stucken gris. Det var bara någon stackars kusk som ville fråga mig om något dumt rykte. Men jag skrämde honom så att han nästan sprang därifrån. Äntligen drog hon efter andan. Så Ninni övergav tanken att kasta den sista äppelskrotten på henne och utnyttjade istället den korta tystnaden. Var är Marigan? Hon var färdig med städningen och hon tog tid på sig, vill jag lova. Så jag skickade iväg henne till hennes eget rum. Jag har fortfarande på mig armbandet. Ser du? Hon viftade med armen och lät den falla tillbaka ned på madrassen. Men ordflödet fortsatte med oförminskad hastighet. Hon tjatade på det där fruktansvärda gnälliga viset om att vi borde ge oss av till Camelin. Och jag orkade bara inte med henne en minut till. Inte efter allt det andra. Min novislektion var rena katastrofen. Det där hemska fruntimret, Kathleen. Hon med näsan, du vet, muttrade hela tiden om att hon aldrig skulle ha låtit en flickunge köra med henne hemma. Och Faulain kom trampande och krävde att få veta varför jag hade Nicola i min klass. Hur skulle jag kunna veta att Nicola egentligen skulle springa ärenden åt henne? Och sen fick Ibrella för sig att undersöka en stor låga hon kunde göra och satte nästan eld på hela klassen. Och Faulain hutade åt mig inför allihop för att jag inte höll eleverna under kontroll. Och Nicola sa att hon... Ninni gav upp sina försök att få ett ord med i laget. Kanske borde hon ha kastat äppelskrotten och ropade helt enkelt. Jag tror att Mogadin har rätt. Namnet fick Elaine både att stänga munnen och sätta sig upp i sängen och stirra. Ninni kunde inte låta bli att se sig omkring för att se om någon hört, fast de var i sitt eget rum. Det där var verkligen dumt, Ninni. Ninni visste inte om Elaine menade vad hon sagt eller att säga Mogadins namn högt, och hon tänkte inte fråga. Istället satte hon sig ner på sängen mitt emot Elaine och rättade till kjolarna. Nej, det är det inte. När som helst kommer Jerry och Shivi att berätta för någon att Marigan inte är deras mor, om de inte redan har gjort det. Är du redo för de frågor som det kommer att leda till? Inte jag. När som helst kommer någon ACD att försöka utröna hur jag kan upptäcka en massa saker utan att vara rasande från gryning till solnedgång. Var och varannan ACD som jag träffar pratar om det. Och sista tiden har Doug Dara tittat konstigt på mig. Dessutom kommer de inte att göra någonting annat här än att sitta och vänta. Om de inte bestämmer sig för att återvända till tornet. Jag smög bort och lyssnade när Törna pratade med Sheriam. Du gjorde vad? Jag smög bort och lyssnade, sa Ninni. Det meddelande som de skickar till Elida är att de behöver mer tid på sig för att tänka. Det betyder att de i varje fall funderar på att glömma allting som har med röda Aya och Logan att göra. Hur de kan göra det kan jag inte begripa, men så måste det vara. Om vi stannar här länge till är det fara värt att vi slutar som presenter till Elida. Om vi ger oss av nu kan vi i varje fall tala om för Rand att inte räkna med att någon ACD kommer att ställa sig bakom honom. Vi kan säga till honom att inte lita på någon ACD. Elaine la pannan i djupa veck och satte sig till rätta med benen i kors. Om de fortfarande tänker innebär det att de inte har bestämt sig. Jag tror att vi bör stanna. Vi kanske kan hjälpa dem att fatta rätt beslut. Om vi far kommer du dessutom aldrig igenom din blockering. Om du inte tänker ta Theodrin med dig. Ninni svarade inte på det. Hittills hade Theodrin då gjort stor nytta. Hinkar med vatten. Ingen sömn i natt. Vad skulle det bli härnäst? Kvinnan hade så gott som lovat att hon skulle prova allting som gick att tänka sig tills hon hittade någonting som fungerade. Allting som gick att tänka sig var alldeles för mycket, som Ninni såg på saken. Hjälpa dem att fatta rätt beslut. De kommer inte att lyssna på oss. Sjön lyssnar knappt på oss, och om henne har vi åtminstone tiondelen så starkt grepp som hon har om oss. Jag tycker ändå att vi borde stanna. I varje fall till salen fattar sitt beslut. Om det skulle visa sig vara fel beslut har vi i varje fall ett riktigt besked att ge Rand, inte bara ett kanske. Hur ska vi få reda på det då? Vi kan knappast räkna med att råka hitta rätt fönster en gång till. Om vi väntar tills de kungör det kanske de hinner sätta oss under bevakning, åtminstone mig. Det finns inte en enda ICD som inte vet att både jag och Rand kommer från Emon's Wall. Shuan kommer att tala om det för oss innan någonting tillkännages, sa den dumma flickan med lugn röst. Du tror väl knappast att hon och Lin godvilligt far tillbaka till Elida? Det var sant. Elida skulle hugga huvudet av Shuan och Lin innan de hann så mycket som niga. Vi har fortfarande Jerry och Shivi, framhärdade hon. Vi kommer säkert på någonting. I vilket fall som helst är de inte de första flyktingbarn som blivit omhändertagna av någon som inte är släkt med dem. Elaine trodde förmodligen att hennes näpna leende var lugnande. Vi måste bara tänka ut någonting. Och i vilket fall som helst måste vi åtminstone vänta på att Thom kommer tillbaka från Amardasia. Jag kan inte bara lämna honom här. Ninni slog ut med händerna. Om karaktären hade speglats i utseendet borde Elaine ha sett ut som en mula huggen i sten. Flickan hade gjort Thom Marilyn till en ersättning för hennes far som dött när hon var liten. Och ibland trodde hon inte att han skulle hitta till middagsbordet om inte hon höll honom i handen. Den enda förvarning Ninni fick var känslan av hur någon omfamnade Sidar i närheten. Sen slogs dörren upp av ett flöde av luft och in i rummet steg Tarna Fair. Ninni och Elaine flög upp på fötter. En ACD var en ACD och vissa av dem som nu grävde ned avfall hade hamnat där bara för att Tarna angett dem. Den röda systern med det gula håret granskade dem ingående med en arrogant min i sitt marmorkalla anlete. Så... Drottningen av Andor och den lytta vildbrukaren. Inte än, ACD, svarade Elaine med hövlig svalhet. Inte förrän jag blivit krönt i stora salen. Och bara om min mor är död, tillade hon. Tarnas leende kunde ha fått en snöstorm att frysa. Naturligtvis, De försökte hålla hemligt att du var här, men viskningar har en tendens att sprida sig. Hennes blick tog in de smala sängarna och den rangliga stolen, kläderna på väggkrokarna och den spruckna putsen. Jag hade trott att ni skulle bo bättre än så här, med tanke på alla de mirakulösa saker ni har uträttat. Om ni varit i Vita tornet, där ni hör hemma, skulle det inte ha förvånat mig om ni blivit prövade för att få era sjalar vid det här laget. Tack, sa Ninib, för att visa att hon minsann kunde vara lika hövlig som Elaine. Törna såg på henne. Jämfört med de blå ögonen verkade resten av ansiktet riktigt varmt. Ejse det, skyndade sig Ninib att tillägga. Törna vände sig mot Elaine igen. Den ärmelintronande har en särskild plats i sitt hjärta för dig och för Andor. Du kan inte ana vilka ansträngningar hon gjort för att få tag på dig. Jag vet att det skulle glädja henne stort om du följde med mig tillbaka till Tarvalon. Min plats är här, Eishede. Elaines röst var fortfarande vänlig, men med hakan i vädret kunde hon gott och väl mäta sig med Tarnas högdragenhet. Jag återvänder till tornet när resten gör det. Jag förstår, sa den röda systern uttryckslöst. Nåväl, lämna oss nu. Jag vill tala med vildbrukaren i en rum. Ninive och Elaine utbytte en blick, men Elaine kunde inte göra någonting annat än att niga och gå ut. När dörren stängts genomgick Törna en överraskande förändring. Hon satte sig på Elaines säng och la benen i kors på den medan hon lutade sig bakåt mot den flisiga sänggaveln och knäppte händerna på magen. Hennes min mjuknade och hon till och med log. Du ser ängslig ut. Var inte det. Jag tänker inte bita dig. Ninive skulle ha trott mer på det hela om kvinnans ögon också hade förändrats. Leendet nådde inte dit och kontrasten fick dem att se 10 gånger så hårda ut, 100 gånger så kalla. Kombinationen fick det att krypa i henne. Jag är inte ängslig, sa hon stelt och satte fötterna stadigt på plats för att låta bli att trampa oroligt. Ah, förorättad kanske. Varför? För att jag kallade dig vildbrukare. Jag är vildbrukare själv, ska du veta. Galina Kashban dunkade egenhändigt min blockering ur mig. Hon visste vilken aja jag skulle välja långt innan jag gjorde det själv. Och fattade ett personligt intresse för mig. Det gör hon alltid för dem hon tror ska välja röda aja. Hon skakade på huvudet med ett skratt medan ögonen var som frusna knivar. Åh, alla dessa timmar jag tillbringade med att gråta och skrika innan jag lyckades hitta Shida utan att knipa ihop ögonen. Man kan inte väva flödena om man inte ser dem. Så vitt jag förstår använder Theodrin mildare metoder på dig. Ninives fötter rörde sig mot hennes vilja. Inte skulle Theodrin försöka med någonting sånt. Säkert inte. Hon tvingade knäna att vara stilla, men det hjälpte inte mot fladdret i hennes mage. Så hon borde inte vara förorättad. Skulle hon glömma lytt också? Vad önskade ni tala med mig om, Eishede? Den ärmelintronande vill få Elaine i trygghet, men på många sätt är du precis lika viktig som hon. Kanske viktigare. De kunskaper om Rand Althor som finns i ditt huvud kan vara oskattbara. Och i Egwene Alvears. Vet du var hon är? Ninive skulle ha velat torka svetten ur ansiktet, men höll kvar händerna längs sidorna. Jag har inte sett henne på länge, Eishede. Det var månader sedan deras senaste möte i Tel Aaron Riord. Får jag fråga vad? Ingen i Kärlidar kallade Elaida för ärmelintronande, men det var meningen att hon skulle visa respekt för den här kvinnan. Den ärmelintronande ämnar göra angående Rand. Ämnar göra, barn? Han är draken återfödd. Den ärmelintronande vet det. Och hon ämnar visa honom all den ära som tillkommer honom. Törnas röst fick en angelägen ton. Tänk nu, barn. Den här skocken kommer att återvända till sin folla så snart det verkligen går upp för dem vad de håller på med. Men varje dag kan vara av avgörande vikt. I 3000 år har Vita tornet väglett världens regenter. Utan tornet skulle det ha blivit betydligt fler krig och än värre saker. Världen står inför en katastrof om inte Rand Althor får denna vägledning. Men man kan inte vägleda någonting man inte känner till. Lika lite som jag kunde leda kraften med stängda ögon. Det bästa för honom är att du återvänder tillsammans med mig och överlämnar vad du vet om honom till den ämelintronande redan nu, istället för att dröja i veckor eller månader. Edsstaven är i tornet. Bara där kan prövningen genomföras. Svetten fick det att svida i Ninivs ögon, men hon vägrade att blinka. Trodde kvinnan att hon skulle låta sig mutas? Sanningen är att jag aldrig tillbringat särskilt mycket tid tillsammans med honom. Jag bodde inne i byn, förstår ni, och han bodde på en gård ute i Västanskogen. Jag minns mest bara en pojke som aldrig ville ta reson. Man var tvungen att knuffa eller dra honom för att få honom att göra vad han borde. Fast det var förstås när han bara var en pojke. Han kan ju ha förändrats för allt vad jag vet. De flesta män är likadana som de var som pojkar, bara större. Men han kan ju ha förändrats. Ett långt ögonblick satt Tarna bara och såg på henne. Ett mycket långt ögonblick att vistas under hennes isande blick. Nåväl, sa hon slutligen och gled upp på fötter så snabbt att Ninim nästan backade undan, fast det inte fanns någonstans att ta vägen i det lilla trånga rummet. Det obehagliga leendet satt kvar på Aesedens ansikte. Det är sannoliken ett omaka sällskap som samlats här. Jag har inte sett någon av dem, men jag har förstått att Xuan Sange och Lin Sheriff hedrar Shari där med sin närvaro. Knappast personer som någon vis kvinna skulle beblanda sig med. Och kanske andra udda existenser också. Det skulle vara bra mycket bättre för dig att följa med mig. Jag far imorgon bitti. Låt mig veta ikväll om jag bör vänta mig att möta dig på vägen. Jag är rädd att jag inte. Tänk på saken, barn. Detta kanske blir det viktigaste beslut du någonsin fattar. Tänk noga på saken. Den älskvärda masken försvann och Tarna svepte ut ur rummet. Ninivs knän gav slutligen vika och hon satte sig tungt på sängen. Kvinnan hade satt hela hennes känsloregister i darrning och hon visste varken ut eller in. Upprymdhet tumlade runt med oro och ilska. Hon önskade att den röda systern haft något sätt att omedelbart meddela sig med de Aesedir från tornet som sökte efter Rand. Och tänk att få vara en fluga på väggen och se när de försökte göra bruk av den beskrivning hon gett av honom. Tarna hade försökt muta henne, försökt skrämma henne och lyckats ganska bra med det senare. Tarna var så säker på att Aesedena här så småningom skulle böja sig för Elaida. Hon tog det för givet. Det hända hon inte visste var när. Och hade det där om udda existenser handlat om Logan? Ninive misstänkte att Tarna visste mer om Shalidar än både Salen och Shariam anade. Kanske fanns det verkligen anhängare till Elaida här. Ninive trodde att Elaine skulle komma tillbaka när som helst och när en dryg halvtimme hade gått utan att det skett gav hon sig ut för att leta rätt på henne. Först sprang hon längs de dammiga gatorna, sen fortsatte hon i något makligare takt. Här och där stannade hon upp för att klättra upp på ett vagnsflak, en tunna eller en stentrappa för att kunna spana över huvudena på folkmyllret. Solen hade nästan gått ner till trädtopparna innan hon traskade tillbaka till deras rum, muttrande för sig själv. Där hittade hon Elaine som uppenbarligen också just hade kommit. Var har du varit? Jag trodde att Tarna hade låst in dig någonstans. Jag hämtade dem här hos Xuan. Elaine öppnade handen och där låg två av de vridna stenringarna. Är en av dem den riktiga? Det var en god idé att ta dem, men du borde ha försökt få den riktiga. Jag har inte ändrat mig, Ninni. Jag tycker fortfarande att vi ska stanna. Tarna övertygade mig bara ännu mer. Om vi ger oss av kommer Shariam och Salen att välja tornet istället för Rand. Jag bara vet det. Hon la händerna på Ninivs axlar och Ninive lät sig tryckas ner till sittande ställning på sin säng. Elaine slog sig ner på den andra och böjde sig fram med angelägen min. Kommer du ihåg vad du berättade om att leta upp saker i Tel Aaron Riord genom att använda sitt behov? Vad vi behöver är ett sätt att övertyga Salen om att de inte ska gå tillbaka till Elaida. Hur? Vad? Om det inte räcker med Logan. Vi kommer att veta vad det är när vi hittar det, sa Elaine resolut. Ninive fingrade tanksprit på sin handleds tjocka fläta. Går du med på att vi ger oss av härifrån om vi inte hittar någonting? Jag är inte särskilt förtjust i tanken på att sitta här och vänta tills de bestämmer sig för att ställa oss under bevakning. Jag går med på att fara, ifall du går med på att stanna om vi hittar någonting som går att använda. Ninive, även om jag verkligen vill träffa honom finns det mer för oss att uträtta här. Efter en stunds tvekan muttrade Ninive. Överenskommet. Det verkade tämligen riskfritt. Eftersom de inte hade den bittersta aning om vad de letade efter kunde hon inte föreställa sig att de skulle hitta någonting. Om tiden hade gått långsamt förut så formligen kröp den fram nu. De ställde sig i kö vid ett av köken för att få några skivor skinka, rovor och lite ärtor. Solen verkade vila på trädtopparna i timmar. De flesta i kärle där gick och la sig när solen gick ner. Men i en del fönster tändes ljus, särskilt i lilla tornet. Salen höll bankett för tarna ikväll. Brottstycken av harpmusik letade sig ibland ut från det före detta värdshuset. Ejkedena hade hittat vad som kunde passera som en harpolekare bland soldaterna och hade låtit raka honom och sätta på honom någonting som liknade livré. Folk som passerade på gatan kastade förstulna blickar på huset eller ignorerade det så grundligt att de nästan darrade av ansträngningen. Än en gång utgjorde Gareth Bryan ett undantag. Han intog sin måltid sittande på en liten låda mitt på gatan så att ingen som tittade ut genom fönstren i lilla tornet kunde undgå att se honom. Långsamt, oerhört långsamt, gled solen ner bakom träden. Mörkret kom plötsligt, utan någon skymning att tala om, och gatorna tömdes snabbt på folk. Harpmusiken började igen. Gareth Bryan satt kvar på sin låda i utkanten av ljuset som föll ut genom fönstret. Ninive skakade på huvudet. Hon visste inte om han var beundransvärd eller befängd. Lite av varje, misstänkte hon. Det var inte förrän hon låg i sin säng med den spräckliga Tear and Grealen på bandet om sin hals tillsammans med Läns tunga sigillring och redan hade släckt ljuset som hon kom ihåg de förhållningsorder hon fått av Theodrin. Nå, det var för sent att göra någonting åt den saken nu. Theodrin skulle ändå aldrig kunna veta om hon hade sovit eller ej. Var var Län någonstans? Ljudet av Elaines andetag blev allt långsammare. Ninive borrade ner ansiktet i sin tunna kudde med en liten suck och plötsligt stod hon vid foten av sin tomma säng och tittade på en dimmig Elaine i det nästan ljus som rådde på natten i Tel Aaron Riord. Ingen fick se dem här. Shariam eller någon annan från hennes klick kunde vara i närheten. Eller Shuern och Lin. Visserligen hade de rätt att besöka drömvärlden, men just i natt ville ingen av dem behöva svara på frågor. Elaine betraktade tydligen det hela som en jakt. Medvetet eller ej hade hon fått på sig en utstyrsel som liknade Birgits, fast med grön rock och vita byxor. Hon tittade förvånat på silverbågen i sin hand, varvid den försvann tillsammans med kogret. Ninive tittade på sina egna kläder och suckade. Hon var klädd i en balklänning av blått siden med blommor broderade i guldtråd runt den lågt skurna halslinningen och i en dubbel rad ned längs kjolen. Hon kände dansskor av sammet på fötterna. Egentligen spelade det ingen roll vad man hade på sig i Tel Aaron Riord. Men vad det var som hade flugit i henne och fått henne att välja det här? Jag hoppas du inser att det här kanske inte kommer att fungera, sa hon, samtidigt som hon bytte till en ordentlig ylleklänning i tjuvflodsnitt och ett par rejäla skor. Elaine hade sannligen inga skäl att le så där. En silverbåge, ha! Vi borde egentligen ha någon sorts uppfattning om vad det är vi letar efter. Veta någonting om det. Det får duga som det är, Ninni. Enligt dig sa de visa att ju starkare behovet är, desto bättre. Och vi behöver sannligen någonting om inte den hjälp vi lovat Rand ska gå förlorad. Om man inte räknar med vad Elaida kan tänkas vilja ge honom. Jag tänker inte låta det ske, Ninni. Det tänker jag bara inte. Sätt nu inte näsan i vädret. Det tänker inte jag heller, om det finns någonting vi kan göra åt det. Nå, vi kan väl lika gärna sätta igång. Hon tog Elaines händer och slöt ögonen. Behov. Hon hoppades att hon någonstans inom sig hade någon liten aning om vad det var de behövde. Kanske skulle ingenting hända. Behov. Plötsligt kändes det som om allting gled iväg omkring henne. Hon kände hur Tell Aaron Riot lutade och krängde. Hon slog genast upp ögonen. När man använde behov tog man av nödvändighet varje steg i blindo. Och även om varje steg förde en närmare det man behövde kunde man när som helst hamna i en grop full med huggormar eller få benet avbitet av ett lejon som man stört vid bytet. Några lejon fanns inte här, men det som fanns var oroväckande. Det var mitt på ljusa dagen, men det bekom henne inte. Tiden förflöt annorlunda här. Hon och Elaine stod och höll varandras händer på en kullerstensgata, omgivna av hus i sten och tegel. Såväl butiker som boningshus var dekorerade med konstfärdiga friser. De tegelpanneklädda taken kröntes av siliga kupoler och gångbroar av sten eller trä spände över gatan, ibland tre eller fyra våningar upp. Högar med avskräde, gamla lumpor och trasiga möbler låg upptravade i gathörnen och tjocktals av råttor kilade omkring bland dem. Ibland stannade de upp och tjattrade trotsigt åt Ninni och Elaine. Folk som drömt sig till utkanten av Tell Aaron Riord dök hastigt upp och försvann lika fort. En man föll skrikande från en av broarna och upplöstes i intet innan han nått stenläggningen. En tjutande kvinna i sönderriven klänning rusade ett dussintal steg mot dem innan hon också gick upp i rök. Avhuggna rop och skrik ekade genom gatorna och ibland sträva skrattsalvor med en biton av vansinne. Jag tycker inte om det här, sa Elaine med bekymrad ton. I fjärran reste sig ett väldigt benvitt torn högt ovan andra spiror, varav flera knöt samman av broar som fick dem på gatorna här att verka låga. De var i Tervallon, i samma del av staden där Ninni vid deras förra besök hade fått en skymt av Lin. Lin hade inte varit särskilt meddelsam om vad hon sysslat med. Stärkt vördnaden för de gåtfulla Aesedena hade hon sagt med ett leende. Det spelar ingen roll, sa Ninni resolut. Det finns ingen i Tervallon som ens känner till drömvärlden. Vi kommer inte att råka på någon. Sen vände det sig i magen på henne när en man med blodigt ansikte plötsligt kom raglande mot dem. Han hade inga händer, bara stumpar som det forsade blod ur. Det var inte det jag menade, muttrade Elaine. Låt oss komma vidare. Ninni slöt ögonen. Behov. Rörelse. De befann sig i tornet i en av dess krökta, gobelängbehängda korridorer. En trind flicka i novisklänning uppenbarade sig mindre än tre steg bort, med uppspärrade ögon som blev ännu större när hon såg dem. Snälla, gnällde hon. Snälla. Sen var hon borta. Plötsligt flämtade Elaine till. Egwene. Ninni snodde runt, men gången var tom. Jag såg henne, insisterade Elaine. Det är jag säker på. Jag förmodar att hon kan bidra till Aaron Riord i en vanlig dröm precis som alla andra, sa Ninni. Låt oss nu fortsätta med det vi kommit hit för. Hon började känna sig allt mer illa till mots. De tog varandras händer igen. Behov. Rörelse. Det var inte något vanligt förrådsrum. Hyllor löpte runt väggarna och gick ut på golvet i två korta rader. På dem stod prydligt ordnade askar och lådor i olika former och storlekar. Vissa av dem var i obehandlat trä, andra snidade eller lackerade. Och bland dem fanns saker insvepta i tyg. Statyetter, figuriner och besynliga föremål som verkade vara gjorda av metall eller glas, kristall, sten eller glaserat porslin. Ninni begrep genast att det måste vara föremål som hade med kraften att göra. Troligast Tyr Angreeler. Kanske en del Angreeler och Sä Angreeler. En sån blandning av omaka föremål, så noggrant undanstuvade, kunde inte vara någonting annat. Inte när de dessutom befann sig i tornet. Jag tror inte att det är någon mening med att fortsätta här, sa Elaine med nedslagen röst. Jag kan inte komma på hur vi skulle kunna få med oss någonting härifrån. Ninni ryckte sig lätt i flätan. Om det verkligen fanns någonting här som de kunde använda. Det måste det finnas om inte de visa hade ljugit. Så måste det finnas något sätt att komma åt det i den vakna världen. Angreeler och liknande saker var inte särskilt välbevakade, för det mesta. Under hennes tid i tornet hade bevakningen bara varit ett lås och en novis. Dörren till förrådsrummet var gjord av grova plankor med ett kraftigt svart järnlås. Det var säkert låst, men hon föreställde sig att det var upplåst och tryckte mot dörren. Den öppnade sig ut mot ett vaktrum. Längs ena väggen stod smala våningssängar. Vid en annan ett ställ med hillebarder. På andra sidan ett tungt medfaret bord med stolar runt omkring fanns ännu en dörr, järnbeslagen och med ett litet infällt järngaller. När hon vände sig mot Elaine såg hon att dörren var stängd igen. Om vi inte kan få det vi behöver här, kanske vi kan det någon annanstans. Jag menar att det kanske går lika bra med någonting annat. Nu har vi i varje fall fått en vink. Jag tror att det här är Tyr Angreeler, vars funktion ingen har kommit på än. Det är den enda rimliga anledningen till att de skulle bevakas så här. Det skulle kunna vara farligt att ens leda kraften i närheten av dem. Elaine gav henne en sned blick. Men om vi försöker igen, kommer det inte bara att föra oss tillbaka hit, om inte de visa berättade för dig hur man utesluter en plats från sökandet. Det hade de inte. De hade inte varit särskilt angelägna att berätta någonting alls. Men på en plats där man kunde öppna ett lås genom att tänka att det var öppet borde vad som helst vara möjligt. Det är just precis vad vi ska göra. Vi bestämmer oss för att det vi söker inte finns i Tarvalon. Hon tittade begrundande på hyllorna och tilla. Och jag vågar slå vad om att det är en Tyr Angreeler som ingen vet hur man ska använda. Däremot kunde hon inte begripa hur det skulle kunna hjälpa dem att övertyga salen om att ge Rand sitt stöd. Vi behöver en Tyr Angreeler som inte finns i Tarvalon, sa Elaine för att övertyga sig själv. Nåväl, vi fortsätter. Hon höll fram händerna och efter en kort tvekan tog Ninni dem. Hon förstod inte riktigt hur det blivit så att hon var den som envisades med att de skulle fortsätta sökandet. Hon ville ge sig av från Shalidar, inte hitta ett skäl för dem att stanna. Men om det skulle kunna försäkra att Rand fick Shalidar Aesedenas stöd. Behov. En Tyr Angreeler. Inte i Tarvalon. Behov. Rörelse. Var de än hade hamnat så var det inte i Tarvalon. De befann sig i en stad som badade i ett milt gryningsljus. Mindre än 20 steg bort övergick den breda stenlagda gatan i en vit stenbro med statyer i båda ändar som välvdes över en stenkantad kanal. 50 steg åt andra hållet fanns ännu en bro. Överallt reste sig smäckra torn omgärdade av balkonger, likt spjut som drivits genom runda skivor av något raffinerat bakverk. Alla byggnader var vita och fönstren och dörröppningarna slutade i höga spetsbågar, ibland dubbla eller tredubbla. På de praktfullaste byggnaderna fanns långa balkonger i vitmålat smidesjärn med konstfärdigt smidda skärmar för att de som vistades där inte skulle synas när de blickade ut över gatorna och kanalerna. Och vita lökkupoler omgärdade med röda eller gyllene band. Behov, rörelse. Det kunde lika gärna ha varit en annan stad. Gatan var smal med ojämn stenläggning. På båda sidor omgärdade av byggnader med 5 eller 6 våningar vars vita puts på många ställen flagnat bort så att teglet under syntes. Här fanns det inga balkonger. Överallt surrade flugor och skuggorna nere på marken gjorde det svårt att säga om det fortfarande var gryning eller ej. De tittade på varandra. Det verkade osannolikt att de skulle hitta några Cheer and Greeler här. Men de hade kommit för långt för att sluta nu. Behov. Rörelse. Ninni nös innan hon hann öppna ögonen. Och sen en gång till så snart hon slagit upp dem. Minsta rörelse med fötterna rörde upp stora moln av damm. De var i ett förrådsrum, men inte alls som det i tornet. Det lilla rummet var fullbelamrat med kistor, lådor och tunnor, så tätt att det knappt fanns plats för en gång mellan dem, och allt sammans under ett tjockt lager av damm. Ninni nös så kraftigt att hon trodde att hon skulle tappa skorna, och plötsligt försvann dammet. Elaine smålog självbelåtet. Ninni sa ingenting, utan fixerade bara rummet i sitt medvetande utan damm. Hon borde ha tänkt på det själv. Sen tittade hon på villervallan och suckade. Rummet var inte större än det i Kärle där deras kroppar låg och sov. Men att leta igenom allt detta, det kommer att ta flera veckor. Vi kan försöka igen. Det kanske visar sig vilka saker vi ska leta bland, åtminstone. Elaine lät lika tvivlande som Ninni kände sig. Likväl var förslaget så gott som något. Ninni slöt ögonen och än en gång kom rörelsen. När hon tittade igen stod de i den enda av gången som var längst bort från dörren, vänd mot en fyrkantig träkista som nådde henne ända upp till midjan. Järnbanden som satt om den verkade nästan helt sönderrostade och själva kistan såg ut som om någon dagligen gått loss på den med en hammare de senaste 20 åren. Ninni kunde knappt tänka sig en mindre sannolik förvaringsplats för någonting användbart överhuvudtaget, för att inte tala om en Cheer and Greel. Men Elaine stod precis bredvid henne och stirrade på samma kista. Ninni la handen på locket. Gångjärnen skulle öppna sig mjukt och lätt och föste upp det. Det hördes inte minsta antydan till gnissel. Inuti låg 2 synnerligen rostiga svärd och ett minst lika anfrätt bröstharnesk ovanpå ett virvar av små paket invirade i tyg och vad som föreföll vara skräp från både någons gamla klädskåp och minst ett par kök. Elaine petade på en liten kittel med avbruten pip. Inte veckor kanske, men säkert resten av natten. En gång till föreslog Ninni. Det skadar inte. Elaine ryckte på axlarna. De blundade. Behov. Ninni sträckte ut handen och den nådde någonting hårt och rundat, täckt med multnande tyg. När hon öppnade ögonen visade sig Elaines hand vara precis invid hennes. Den yngre kvinnan flinade så brett att hennes ansikte nästan delades mitt i tu. Att få ut föremålet var inte lätt. Det var inte litet och de var tvungna att flytta på trådslitna rockar, spruckna koppar och paket som när de öppnat sig visade sig innehålla figuriner, snidade djur och allsköns skräp. När de väl fått ut föremålet fick de hjälpas åt att hålla det. Det var en stor tillplattad skiva, täckt med halvruttet kläde. När de fått bort tyget visade det sig vara en grund skål av tjock kristall, mer än 2 fot i diameter. Djupt inuti kristallen var den graverad med vad som såg ut att vara böljande moln. Ninni, sa Elaine sakta. Jag tror att det här är... Ninive hajade till och tappade nästan sin sida av skålen när den plötsligt fick en vattnigt blå ton och de ingraverade molnen sakta började röra sig. Ögonblicket därpå var kristallen återklar och molnen stilla, fast hon var säker på att de inte var på samma ställen som förut. Det är det, utbrast Elaine. Det är en Tiran Grill. Och jag kan sätta vad som helst på att den har någonting med vädret att göra. Men jag är inte riktigt stark nog att använda den ensam. Ninni lyckades få i sig lite luft och försökte få hjärtat att sluta dunka. Gör inte så där. Begriper du inte att du kan släcka dig själv om du försöker använda en Tear and Grill som du inte känner till? Den eländiga flickungen hade fräckheten att ge henne en förvånad blick. Det är ju det vi letade efter, Ninni. Och tror du att det finns någon som vet mer om Tear and Griller än jag? Ninni fnös. Visserligen hade Elaine rätt, men hon kunde verkligen ha kostat på sig en liten varning. Jag säger inte att det inte skulle vara fantastiskt om vi kunde göra någonting åt vädret. Det skulle det verkligen. Men jag begriper inte hur den i så fall skulle kunna vara vad vi behöver. Den lär inte få salen att bestämma sig för hur de ska göra med Rand. Det man behöver är inte alltid det man vill ha, citerade Elaine. Det brukade alltid Lini säga när hon inte lät mig rida eller klättra i träd. Men i det här fallet kanske det stämmer. Ninni fnös igen. Det gjorde det kanske, men just nu ville hon ha vad hon ville ha. Var det så mycket begärt? Skålen tonade bort mellan deras händer. Nu var det Elaines tur att haja till. Hon muttrade att hon aldrig vande sig vid det. Kistan var stängd igen. Ninni, när jag ledde in kraften i skålen kände jag... Ninni, det är inte den enda Cheer and Grillen i det här rummet. Jag tror att det finns Angriller också, och kanske Sangriller. Här, sa Ninni klentroget och såg sig om i det lilla belamrade förrådet. Men om det fanns en, varför inte två, eller 10, eller 100? Ljus, led inte igen. Tänk om du sätter igång någon av dem av misstag. Du kan fortfarande... Jag vet vad jag gör, Ninni. Det gör jag faktiskt. Vad vi måste ta reda på härnäst är exakt var någonstans det här rummet befinner sig. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. Trots att gångjärnen verkade fullständigt hoprostade utgjorde inte dörren något hinder, inte i Tell Aaron Reard. Problemet kom sedan. Det fanns bara ett enda litet fönster i änden av den smala, dunkla korridoren utanför. Och genom det syntes bara en flagnande, vitrappad husvägg på andra sidan gatan. De gick ner för en smal trappa av sten, men det hjälpte inte långt. Gatan utanför kunde ha varit samma som den första de sett i den här delen av staden, vilken den nu var. Alla husen var så lika varandra att det var svårt att se någon skillnad. Det fanns inga skyltar utanför de små butikerna längs gatan, och det enda som visade var det fanns ett värdshus var den blåmålade dörren. Rött verkade betyda att det var en krog. Ninni traskade iväg på jakt efter någon form av landmärke, någonting som kunde märka ut var de befann sig, någonting som talade om vilken stad det var. Varje gata hon kom till såg ut precis som den förra, men det dröjde inte länge förrän hon hittade en bro. Den här var byggd i sten, annorlunda än de andra hon sett och utan statyer. Från mitten av brospannet såg hon bara kanaler som åt båda håll mötte andra kanaler, fler broar, fler byggnader med flagnande vit puts. Plötsligt insåg hon att hon var ensam. Elaine! Tystnad, bortsett från ekot efter hennes röst. Elaine! Elaine! Den gyllenblonda kvinnan dök upp bakom ett gathörn nära foten av bron. Där är du ju, sa Elaine. Den här staden får en kaninhåla att verka välplanerad. Jag tittade bara åt ett annat håll ett ögonblick och så var du borta. Hittar du någonting? Ingenting. Ninni tittade ner på kanalen igen innan hon sällade sig till Elaine. Ingenting av någon nytta. Vi kan i varje fall vara säkra på var vi är. Ebordar, det måste det vara. Elaines korta rock och vida byxor förvandlades till en grön sidenklänning med spetsmanschetter som hängde ner över händerna. Hög krage och siliga broderier och en smal halslinning som var tillräckligt djupt skuren för att en god bit av bysten skulle skönjas. Jag kan inte komma på någon annan stad med så många kanaler utom Ilien. Och det här är sannligen inte Ilien. Nej, det vill jag verkligen inte hoppas, sa Niniv matt. Det hade överhuvudtaget inte fallit henne in att ett blindt sökande skulle kunna föra dem direkt in på Shamels domäner. Hon blev varse att hennes egen klädsel också hade förändrats till en klänning i djupblått siden lämpad för resa tillsammans med en tunn mantel av linne. Hon lät manteln försvinna men lät resten vara kvar. Ebordar skulle du tycka om, Ninni. De visa kvinnorna i Ebordar vet mer om örter än någon annan. De kan bota vad som helst. Det måste de, eftersom folket här utkämpar dueller över minsta nysning, både adel och ofrälse, men såväl som kvinnor. Elaine fnittrade. Som har sagt att det fanns leoparder här förut, men att de gav sig av för att de tyckte att invånarna var för snarstuckna. Det må vara gott och väl, sa Ninive, men för min del kan de få sticka ner varandra så mycket de önskar. Elaine, vi kunde lika gärna ha stoppat undan ringarna och bara sovit. Jag skulle inte kunna hitta tillbaka till det där rummet om jag så var lovad att få min sjal när den kom fram. Om det bara funnits något sätt att göra en karta. Hon grimaserade. Hon kunde lika gärna önska vingar i den vakna världen. Om de kunnat ta med sig en karta från Tel Aran Riod kunde de ha tagit med sig skålen också. Då får vi helt enkelt fara till Ebordar och leta, sa Elaine bestämt, i den verkliga världen. Vi vet i varje fall vilken del av staden vi ska leta i. Ninive sken upp. Ebordar låg bara några 100 mil nedströms från Salidar. Det låter som en utmärkt idé, och då kommer vi dessutom iväg innan allting rasar över oss. Men Ninive, är det verkligen fortfarande det viktigaste för dig? Det är viktigt. Kan du komma på någonting mer att göra här? Elaine skakade på huvudet. Då kan vi lika gärna återvända. Jag skulle gärna vilja ha lite riktig sömn i natt. Man visste aldrig hur lång tid som hade förflutit i den vakna världen medan man var i Tel Aran Riod. Ibland var en timme i den verkliga världen samma som en timme här. Ibland en dag eller ännu mer. Lyckligtvis verkade inte motsatsen gälla, åtminstone inte i någon högre grad. Annars hade man kunnat svälta ihjäl i sömnen. Ninive steg ut ur drömmen, slog upp ögonen och stirrade ner i kudden som var lika fuktig av svett som hon själv. Inte minsta vindpust kom in genom det öppna fönstret. Tystnaden hade sänkt sig över Shalirar och det högsta ljud som hördes var natthägrarnas rop. Ninive satte sig upp, knöt upp läderbandet om halsen och drog av den vridna stenringen efter att ha hållit i Läns tjocka guldring en liten stund. Elaine vred på sig, satte sig gäspande i sängen och tände en ljusstump med kraften. Tror du att det kommer att göra någon nytta? Frågade Ninive tyst. Jag vet inte. Elaine kvävde en gäspning med handryggen. Hur lyckades kvinnan se så förtjusande ut när hon gäspade, med alldeles oredigt hår och en röd strimma från kudden över ena kinden? Det var en hemlighet som Eishedena borde försöka utröna. Vad jag däremot vet är att den där skålen kanske kan göra någonting åt vädret. Dessutom vet jag att en gömma med Cheer Angreeler och Angreeler måste komma i rätta händer. Det är vår plikt att överlämna dem till salen. Eller i varje fall till Sherian. Jag vet att om det inte får dem att stödja Rand så tänker jag fortsätta leta tills jag hittar någonting som gör det. Och jag vet att jag vill sova. Kan vi inte prata om det här imorgon? Utan att vänta på svar släckte hon ljuset, kröp ner under täcket igen och sov med djupa, långsamma andetag så snart hennes huvud nådde kudden. Ninni sträckte ut sig igen och stirrade upp i taket. Snart skulle de åtminstone vara på väg till Ebordar. Kanske redan imorgon. på sin höjd efter en eller två, så att om han förbereda sig för resan och stanna någon flodbåt på väg förbi, åtminstone. Plötsligt kom hon ihåg Theodrin. Om det tog två dagar att göra sig färdiga skulle Theodrin vilja ha sina två sammankomster, lika säkert som att en anka hade fjädrar. Och hon väntade sig att Ninive inte skulle sova i natt. Hon kunde omöjligen veta om Ninive gjorde det eller ej, men... Med en tung suck klev Ninive upp ur sängen. Det fanns inte mycket golvutrymme, men hon gjorde bruk av det lilla som fanns till att vanka av och an, allt argare för var minut som gick. Det enda hon ville var att komma därifrån. Hon hade sagt att hon inte var särskilt bra på att ge upp. Men kanske började hon bli bra på att fly. Det skulle vara så underbart att kunna leda kraften när helst hon önskade. Hon märkte inte ens tårarna som började sippra ner för hennes kinder.